Vi pratar ibland om ökenvandring. De här perioderna då allt känns tomt och tyst. Inte minst i vår gudsrelation. Eller det som händer i församlingen kanske. Under 2 år så har vi genomlevt, vad man vill säga, en pandemi. Och den har dragit isär människor, familjer, vänner och inte minst församlingen. Vi har liksom inte riktigt vetat vad som ska hända ens nästa kvartal. Vi har inte vetat om vi ska våga planera och ha förväntningar. Vigslar har skjutits upp, dop har skjutits fram, jular har inte blivit som vi har hoppats. Det har varit lätt att ge upp, att dra sig inom sitt skal, inom sina väggar. Och så har vi kanske uppgivenhet, försiktighet och den rädsla man bär på spilt över på andra. Som kanske å andra sidan då trotsigt har hamnat i andra diket. Åsikter har dragit isär oss. I dagens text så möter vi människor som levde under förhållanden som delade och drog isär. Israel var under romersk ockupation. Innan dess var det perserna som styrt och ställt. Det fanns de som ville revoltera med våld och längta efter en befriare, en messias, som kunde slänga ut ockupanterna. Sen fanns det de som försökte upprätthålla någon form av normalitet genom att lyfta fram traditionen, lagen och skrifterna. Och kanske tänkte, om bara vi är rätt trogna så kommer befrielsen. Och så länge alla inte är rätt trogna så kommer Gud att vänta med sin messias. Man måste visa att man är värdig Gud genom att hålla alla bud. Under 400 års tid hade man levt under en andlig öken i Israel. Profeterna hade varit tysta. Och anden hade hållit sig undan. Trots alla försök att leva rätt troget. Oj vad man hade kämpat. Vi som sitter här. Vi vet något som, om dagens berättelse. Som de inte visste just där och då. Anden hade börjat tala till människor. Profetiska ord hade börjat komma. Zacharias, Elisabet, Maria. Anden hade börjat tala till små och vanliga människor. Inte till de skriftlärda och fariserna. Ja, men säger du, Zacharias, han var ju prästen då. Jo, det var han. Han var en av runt 12 000 präster som fanns i landet. Och vad jag och klokare människor än tror så tillhörde han den grupp människor som kallades de stilla i landet. Människor som i bön och skriftläsning längtade och försökte förstå när Guds messias skulle komma. Josef och Maria verkar också tillhöra den gruppen. Och så kommer vi till dagens huvudpersoner. Ni som är över 80 år, sträck på er. Ni är viktiga. Simeon och Hanna. De tillhör också de som längtade efter fredsfursten, att han skulle komma. Inte en militär, inte en revolutionär, utan den messias som man pratat om i generationer. En befriare. Som kanske var mer på det andliga planet. Och de judar som hade studerat skrifterna, de såg ofta ner på den här gruppen. De ansågs inte tillräckligt bildade. De här gruppen, de stilla i landet, de bar på ett starkt hopp. Och de levde nära Gud. Simeon, han drevs av anden att komma till templet just den här dagen. Hanna, hon var redan där. Hon tillbringade all sin tid med att fasta och be. Idag kanske Hanna skulle varit en nunna, vad vet jag. Men det är två gamla människor som inte hade gett upp hoppet. Två gamla människor som längtade och trodde. Simeon, han bar på en hälsning som han hade fått från Gud. Att han inte skulle dö förrän han hade sett Herrens Messias. Jag tänker, hur ofta hade han funderat på den hälsningen? Han funderar på, har jag hört rätt? Kan det verkligen vara så? Åren gick. Och Hanna som fanns troget i templet. Det kanske inte alltid var så där karismatiska sammanhang hon fanns med i. Men hon var trogen. Simeon och Hanna var trogna. Och de var lyhörda för anden. De satte inte sitt eget i fokus. De satte Gud och Guds löften i fokus. Och vet ni, det var de som fick se. Det andra missade på grund av att de hade för bråttom. Kanske hade förutfattade meningar. Styrdes av dogmer och regler. Eller kanske helt enkelt gett upp. Hanna och Simeon fick möta Messias i ett litet barn buret av sina föräldrar. Men vi då? Bifrostkyrkan och Mölndal. Vad längtar vi efter? Vad har vi för löften som vi bär på, för förhoppningar? Vi vet fortsättningen, det visste inte Simeon och Hanna. Vi vet vem barnet är och vi vet vad han gjorde och har gjort och gör. Men frågan är om vi låter det stanna vid den kunskapen. Vad får det för konsekvenser? Simeon, han kom till templet med en förväntan att möta Messias. Hanna, hon kom fram och visste att det var Messias och hon berättade för alla som, precis som hon, väntade på frälsningen. Ljuset började komma. Ett antal minuter längre ljus varje dag. Förra veckan då fick vi veta att man räknar med att släppa på restriktionerna från och med onsdag. I alla fall för oss som är vaccinerade. Ljus där. Det är fortfarande mörkt. Mer än det är ljust om man tittar på när solen går upp och ner. Och pandemin är inte över. Men ljuset börjar ta större och större plats. Och det är väldigt mycket att vara tacksam över. Och jag önskar att jag och vår församling ska kunna vara som Simeon och Hanna. Som de stilla i landet. Vänta och hoppas att Guds ande ska börja röra sig. Jag tror att vi är flera som har anat att det finns en rörelse. Att det finns lite förväntan i luften. Och vi behöver vara uppmärksamma. Simeon var uppmärksam. Hanna var uppmärksam. Trots att de hade väntat oerhört länge. Och vad kan vi då lära av de här två äldre människorna? Som sagt, var ett bra stycke över 80 båda två. Om vi ser det på den tiden de levde, då var de väldigt gamla. Inte som våra 80-plussare som sitter här i församlingen. Vi kan lära oss uthållighet, förväntan och lyhördhet, tänker jag. Vi lever i en tid av självförverkligande och jag, mig och mitt är det viktiga. Om det inte händer något går jag till nästa ställe. What's in it for me? Här har vi människor som stannar kvar trots att det inte hände något som de upplevde det. Trots att man till och med ifrågasatte deras livsval och deras tro. Simeon och Hanna var förväntansfulla. Hur förväntansfulla var du och jag när vi kom hit idag? Vad längtade vi efter och längtar efter? Vad förväntar vi oss? Har jag bestämt innan hur ett möte med Gud ska gå till? Eller kan jag vara öppen för att det mötet kan gå till precis hur som helst? Tror du att Hanna och Simon hade förväntat sig ett möte med Messias som ett litet barn? Som ett litet spädbarn? Jag tänker att det var väl inte det första valet de hade. Hade det varit så hade det kanske varit mera som änglar eller ett ängel eller en mäktig man. Inte ett spädbarn. Men de var förväntansfulla och de var lyhörda. De hade en förmåga att känna in. De hade, kan man säga, ett högt AQ, andlig intelligens. Små signaler som styrde deras liv. Vi läser inte om att det var ljus, ljud, röster eller något annat som ledde dem fram till Josef, Maria och barnet Jesus. Det var en maning, en känsla. Kanske vi missar det anden vill säga oss därför att vi väntar oss något kraftfullt, något mäktigt. Eller för att vi någon gång har varit med om en andlig upplevelse och att vi förväntar oss att det ska gå till på samma sätt igen. Den erfarenhet jag har är att anden manar försiktigt. En känsla, en aning, en tanke, en bild. Om det sker mer tydliga tilltal så sker det inte på samma sätt två gånger på rad. Kanske just därför att vi ska vara lyhörda, förväntansfulla och uppmärksamma. Vi ska snart gå över i nattvardsfirande. Kan vi ta med oss det här då? Att vara lyhörda, förväntansfulla och uppmärksamma. Och så får vi se vad som händer. Fråga vad Gud vill oss idag. Idag gäller fortfarande restriktionerna. Men kanske vi ändå kan dela om vi upplever något av Gud. Något som Gud vill säga oss. Anden hade varit tyst i 400 år när Zacharias, Elisabet, Maria, Symeon och Hanna får sina tilltal på olika sätt. Det har inte varit tyst i Bifrostkyrkan i 400 år. Och kanske inte ens 4 dagar, vad vet jag. Men låt oss nu gå in i det här nya året. Vi hade årsmöte igår. Så för oss är det nyår. Att vi kan gå in med samma inställning som Hanna och Symeon. Det här att vara uppmärksamma, förväntansfulla och lyhörda. Innan vi går in i nattvarden så får vi sjunga en sång tillsammans. Här nära, närmre än jag anar. Nej. Möt mig nu som den jag är. Självklart. Och det är det vi ber om. Gud, möt oss som den vi är.